Malin Hellberg är rektorn som älskar utmaningar. 2021 tog hon över Lundbyskolan, en skola som stod inför många utmaningar. Idag mår skolan bättre och andas framtidstro. Hur har egentligen resan varit? Vad har hon lärt sig? Vilka är framgångsfaktorerna? Idag är hon vår gäst i PÖ-podd.
Malin Hellberg, välkommen.
Tack så mycket.
Du vann pedagogiskt pris 2023 i kategorin skolledare.
Det gjorde jag. Det stämmer.
Hur kändes det?
Väldigt roligt såklart. Det är ju inte så ofta som man blir kanske uppskattad i rollen som rektor. Och man lägger ju ner sitt hjärta i arbetet varje dag. Så att bli uppskattad för det är ju såklart jätteroligt. Och att det också kommer från pedagogerna själva, det är nog det som är roligast av allting. Att de uppskattar arbetet som man gör och skickar in en nominering. Det var nog det som var roligast, tror jag.
Jag förstår. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? Vem är du? Vad har du för bakgrund?
Ja, jag är värmlänning från början, men flyttade till Örebro för ungefär 20 år sedan. På grund av ett hästintresse faktiskt. Så hästtjej i botten. Men började bli intresserad av skolan ganska tidigt. Och började faktiskt utbilda mig till gymnasielärare här på universitetet i Örebro. Och hamnade därefter ute i Kumla på Kumlaby skola. Tjänst som högstadielärare. Där jag var i 5 år och jobbade mycket med elever som behövde stöd av olika anledningar. Så hade en särskild undervisningsgrupp där i några år. Och sen så blev jag rektor där, biträdande rektor först och sen rektor och stannade där i 5 år. Och har nu varit på Lundby i 2,5. Bosatt här i Örebro med min man och har 2 barn som är 7 och 10. Stort intresse för att träna. Lägger jättemycket tid på det. Träna med min personal också faktiskt.
Vad för slags träning pratar vi?
Jag är inne på lite allt möjligt. Jag kör lite crossfit och lite styrkelyft och springer en del. Och, ja, jag ska inte säga att jag är någon liten allätare och tycker att mycket är roligt. Jag gillar att röra på mig. Så det är ett väldigt stort inslag i min vardag.
Det låter sunt och bra. Mm.
Personalen är med på allt, eller?
Ja, och när de inte är det så tvingar jag dem. Ja. lite skoj och skämt åsido kanske, men vi har faktiskt, när vi har våra stängdagar eller jourdagar, då tränar vi tillsammans och har lite olika aktiviteter. Men jag brukar, sen har jag ett regelbundet pass på fredagar. Det är väl ett gäng som kör och avrundar veckan ihop. Uppskattat och roligt faktiskt. Så vi ska träna lite. När jag är klar här så åker jag tillbaka och så ska vi riva av ett träningspass innan vi tar helg.
Du sa att i Kumla du blev rektor. Jag tänker, vad var det som fick dig att vilja bli rektor?
Alltså, jag har alltid varit intresserad av saker som är svåra. När någon säger till mig att det här är en omöjlig sak att göra eller det finns stora utmaningar, då hittar jag något intresse i det och tycker att jo, det ska minsann gå. Jag har alltid varit sån. Och läraryrket, det var ju inte så att jag direkt tänkte att rektor, det är det långsiktiga målet. Men jag började ganska snabbt inse hur roligt jag tyckte att det var att leda andra människor och få påverka skolan. Vilket man absolut får göra som rektor. Sen hade jag en chef också då som trodde på mig och peppade mig att bli rektor väldigt tidigt. Och gav mig också den möjligheten att jobba som ledningsresurs i Kumla då. Och som peppade mig att söka tjänsten när den blev ledig sen. Men har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och skolfrågor överlag. Så.
Ja, förstår. Tack.
Ja, du tog över Lundbyskolan som rektor 2020, vad sa vi nu då? 2020.
Augusti 21 måste 21. Det bli. Va?
Precis. Och det var en skola som stod inför många utmaningar då.
Ja, det var
både
det.
Socialt, pedagogiskt. Hur tänkte du då när du tog över? Om du tar oss tillbaka lite till den tiden.
Jag ska faktiskt säga att det är klart att skolan stod inför stora utmaningar, och det gör den till viss del även idag också, även om vi har fått styrning och ordning på mycket. Men ett stort jobb var redan gjort när jag började där. Hon som var rektor innan mig, Ann Forsberg, och även sen vet jag att Sinikka var där också som biträdande rektor. De hade gjort ett stort jobb när det kom till trygghetsarbete framförallt. Och tagit fram en organisation där man hade lagt upp att man jobbade med en trygghetsvärld som hade gett väldigt goda resultat. Man hade tagit fram tillsammans med eleverna tydliga regler för skolan som man hade implementerat. Det fanns mycket som var påbörjat och till viss del på plats. Så jag ska säga att överlämningen från Ann var ju såklart jätteviktig. Jag förstod att jag måste ju fortsätta på det som har påbörjats. Så att mycket när jag började var att lyssna in, vart står vi nu? Vad är det vi behöver ta tag i? Och eftersom man hade fått ordning på, vad ska man säga, områdena trygghet och studiero, så blev det ganska naturligt för mig att börja titta lite närmare på våra kunskapsresultat och hitta ett systematiskt arbete kring det. Både när det kommer till elevhälsan och trygghetsteamet och lärarna, så har jag lagt mycket krut på det.
I nomineringen så står det också att skolan mår bättre idag. Ja. En ökad trygghet, som du är inne på.
Ja.
Högre läskunnighet, ja. Lärare vill vara kvar,
så är det.
Vikarie vill vara kvar, och fler elever till och med vill gå på skolan.
Ja. Jätteroligt, såklart. Jag har till och med, det händer lite titt som tätt, lärare som mejlar och ringer och frågar om det finns lediga tjänster. Det finns ett intresse av att jobba hos oss, och det är såklart fantastiskt roligt. Jag tror att det har jättemycket med att göra att vi har börjat prata om skolan i positiv bemärkelse, och att vi har gjort en utvecklingsresa. För det spiller över på hur föräldrar pratar om skolan, hur elever pratar om skolan. Vi som jobbar där, jag tycker man märker det, att när man kliver in på Lundby så möts man av många som är stolta över sin arbetsplats, som vill vara där, inklusive mig själv. Och det tror jag är jätteviktigt i när man ska leda en verksamhet som kanske står i utmaningar, att man tror på personalen och man är stolt över den verksamhet som man bedriver. Så det tror jag har varit en jätteviktig del.
Om du tänker tillbaka på de här åren, om du ska peka på några nycklar i ditt ledarskap och så där som du som rektor har gjort, och vad resan har tagit er, så att säga. Vad är nycklarna som du ser det?
Jag skulle säga, det här är svårt, alltså, för skolan är så komplex, och det finns så många, många delar som måste falla på plats för att det ska bli bra. Men ska jag plocka ut några, så skulle jag säga att som rektor så måste man ha en jättestor tilltro till sin personal. Du måste tycka att de är skickliga, att de alltid gör sitt bästa. Man måste ge dem handlingsutrymme. Du måste lita på att de tar det ansvaret som de ska ta. Jag tror att, och det är, skulle jag säga, grunden till att de gör ett så gott arbete som de faktiskt gör. För jag har fantastisk personal. Jag har verkligen det. De kommer dit och de vill vara på skolan, och de gör sitt allra yttersta, skulle jag säga, för och mer därtill, för att eleverna ska få en bra skola. Och det tror jag handlar om att de känner att de har mandat att genomföra sitt arbete. Jag försöker värna om när det lyfts kritik. Alltså det finns ju saker som hela tiden ska lyftas och som inte kanske fungerar och som man behöver hjälpas åt med. Och det är jätteviktigt. Lärarna och personalen på fritids och elevhälsan, alltså när de kommer med synpunkter, då är det jätteviktigt att lyssna och sen så vara med, alltså ha en transparens och hjälpas åt att och samarbeta kring att lösa saker. Det skulle jag nog säga är nummer ett. Samarbetet med föräldrar är nog den andra delen som jag skulle ta upp. Vi har ju startat nät som jag har pratat ganska mycket om i tidigare sammanhang. Och det har varit ett framgångsrikt koncept för att vi ska kunna möta föräldrar utan att vi ska fatta beslut. Alltså det fokuserar på att vi ska träffas och skapa en god dialog kring ämnen som berör oss. Vi ska bygga tillit till varandra. Är idén med hela det konceptet. Nu är ju det bara i sin linda. Vi har ju hållit på i snart 2 år. Men det har fallit väl ut. Och jag tycker, vi har ju ett samarbete med Örebro universitet också. Som tittar lite närmare på om det här är en metod som är bra anpassad för att fånga upp och stärka samarbetet mellan skola och hem.
För de som lyssnar som inte känner till nät, vad kan du beskriva?
Jag skulle säga att det är en samverkansmodell som vi tog initiativ till. När jag började när jag kom till Lundby så var det en av de områdena som bland annat elevhälsan men också så övrig personal pratade mycket om. Att vi behöver ha ett annat samarbete med föräldrar. Vi måste få dem att lita på oss för att vi på ett bra sätt ska kunna ge rätt stöd till eleverna. Vi måste samarbeta och där var det många som tyckte att vi inte var. Och då satt vi och spånade lite. Hur skulle vi vilja ha det då? Om vi fick drömma, om vi hade alla förutsättningar. Och vad tror vi är viktigt att göra för att skapa en god dialog med vårdnadshavare. Och vi landade just i det här att vi måste lita på vårdnadshavare och de måste lita på oss. Det måste finnas en tilltro. En tillit. Och det är där vi har byggt upp det här, den här modellen kring. Och det är inte bara, vi har också försökt sätta det vi ser det ur ett samhällsperspektiv också, inte bara utifrån skolan, utan vi har ju knutit an socialtjänsten och till viss del polisen också. Så vi har till exempel alltid med kuratorer från råd och stöd i Vivalla på våra sittningar. Så att vi har 4 teman per år, eller 4 sittningar per år, där vi pratar om allt ifrån att myten att socialtjänsten tar våra barn och problematiserat det. Vi har pratat om polisens arbete, vi har pratat om hur vi kan göra för att skapa studiero i klassrummen. Och det är föräldrarna som bestämmer alltså, vad vi ska prata om. Vi från skolan styr inte det. Vi har andra föräldramöten också. Där vi styr innehållet. Men i de här forumen då är det föräldrarna som bestämmer vad som är intressant att prata om. Och det är det vi frågar varje gång som vi träffas. Vad nästa tema ska vara. Och vi har också ambassadörer, nätambassadörer som är föräldrar som vi träffar mer regelbundet för att planera tillsammans med. Så det är föräldrarnas forum. Ungefär så.
Hur märker man av det i klassrummet då? Just nät. Delarna. Förstår du hur jag menar?
Ja.
Ser man några just med barnen och sådär?
Jag skulle säga att det kanske är svårt att se direkta resultat. Om man kliver in i klassrummet så tror inte jag att man på en gång kan uppfatta saker som man direkt kan koppla till att vi har en samverkansmodell som heter nät. Alltså det tror jag inte. Och det är väl det här som också blir lite spännande att få syn på när vi jobbar med universitetet. För det är väl lite, det är ju de här sakerna som vi är intresserade av att ta reda på. Men om jag reflekterar över det nu så är jag säker på att ett nära samarbete och ett tillitsfullt samarbete mellan skola och hem, det bidrar till trygga barn. Och får vi föräldrar som också känner att man har utrymme att tycka till om skolan, att man kan vända sig till oss när man har en åsikt eller har en fråga och inte vänder sig till andra föräldrar utan vänder sig direkt till oss, då har vi mycket att vinna på det. Vi skapar en trygg skola och jag tänker också att det blir en del som blir viktig för att påverka kunskapsresultaten. Ena handa bara ett tryggt och bra samarbete mellan skola och hem ger inte automatiskt bra kunskapsresultat. Men det är en stark bidragande faktor.
Ja, för ni är ju i allra högsta grad en mångkulturell skola. Med, ja. Om siffrorna jag har till hands här stämmer så är det ju ungefär 70% av barnen, eleverna som har ett annat modersmål än svenska. Om du skulle beskriva de utmaningar som finns och hur du har arbetat för att underlätta för de här eleverna, hur skulle du svara på det?
Ja, vår främsta, och det har varit egentligen sedan jag börjat, vi tittar ju på våra resultat återkommande och analyserar dem och försöker hitta gemensamma faktorer som vi behöver jobba med. Och det är klart att språket blir en jätteviktig nyckel. Vi har barn som kommer till förskoleklass ibland som inte har, ibland har de inte ett språk faktiskt. Jag har elever som pratar lite svenska, lite engelska, lite arabiska. Några har inte gått i förskola och vi måste se till att de får en likvärdig utbildning, likväl med barn som kanske har gått i förskola, som har svenska som modersmål, och det blir en ganska stor spridning. Så vi har lagt mycket tid på att jobba med språkutvecklande arbetssätt under ett par år nu. Och inte bara, alltså i skolans alla ämnen egentligen. Så språkutveckling, definitivt. Det är vår främsta utmaning, och som vi hela tiden, det går aldrig att lägga det åt sidan. Det måste finnas naturligt hos oss. Sen tänker jag också att det finns... Vi har ungefär hälften av våra elever som är bosatta i Vivalla. Och det kommer ju också såklart med en del utmaningar. Det är inte många hem som har det socioekonomiskt starkt eller bra. Så att vi har ett väldigt stort kompensatoriskt uppdrag. Ibland måste vi tänka större än skolan. Ibland måste vi... se till att man får hjälp och stöd från andra myndigheter, socialtjänsten till exempel. Så vi lägger mycket, mycket kraft och tid på det kompensatoriska uppdraget skulle jag säga.
Mm. 38 språk läste jag i nomineringen.
Ja.
Det finns representerade på skolan.
Det skulle kunna stämma någonstans där.
Mm. Ska vi prata lite mer om ditt ledarskap då?
Mm.
Du har varit inne lite på det. Att du sa att det är viktigt att personalen, alltså, får tydliga mandat, att de får bestämma själva lite grann.
Mm.
Vill du utveckla lite ditt ledarskap? Vad du har för viktiga delar i det?
Nu är ju tillitsbaserat ledarskap någonting. Kanske ett litet modeord och någonting som är på tapeten hos många. Men jag tror jättemycket på det. Jag tror att du måste tänka att du ska leda andra människor och inte styra. Du måste ge personer handlingsutrymme och tro på att de gör ett gott jobb. Och jag försöker tänka, jag har alltid haft med, jag lyssnade på en föreläsare, en gång amerikansk föreläsare eller forskare som heter Ross Green, som sa att elever gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Och jag tänker in, och han pratade ut som sagt utifrån ett elevperspektiv då, men jag brukar tänka så kring alla människor. Att det, även om det blir fel och jag kanske är missnöjd med resultatet, så möter jag fortfarande en människa som under de förutsättningarna som har varit, så har man agerat och handlat så gott man har kunnat i den situationen. Och det påverkar mitt bemötande av människor. Tänker att det ger en lite mer förståelse och att man kanske känner sig bra bemött. Och är det så att man vill att någonting ska förändras, att en person ska göra på ett annat sätt, agera annorlunda, då måste, tror jag, det måste liksom bygga på förståelse och att man inte dömer människor och fokuserar på att de har gjort fel. Människor ändrar sig inte. Om det är så att man bara talar om att det här blev inte bra, du ska göra så här istället. Så det blir en jätteviktig bit. Sen tänker jag också att man som ledare behöver vara ganska orädd. det dyker upp ganska svåra frågor ibland. Och när personalen säger att de behöver stöd, då behöver man kunna ge dem det. Och sen tror jag också att det är väldigt viktigt att man pratar om vad de förväntar sig av mig som rektor. Så det kan jag lägga ganska mycket tid på. Men som det ser ut idag så är de som jobbar hos mig jätteskickliga på att ta egna initiativ. De möter alltid föräldrar först. Det är framförallt lärare och elevhälsan kanske som har möten med vårdnadshavare. Jag lägger ganska mycket tid faktiskt på att fundera över processer och analysera våra resultat och lägga upp planer. Och nu låter det här lite ideal. Alltså det är klart att det händer saker hos oss också. Och jag kämpar också med att få ihop tiden ibland. Men det funkar därför att personalen har det här handlingsutrymmet. Jag har pratat om det många gånger. Men alltså det är så viktigt. Ja.
Hur viktigt är det för att du omger dig med ett team? Alltså duktiga människor. Jag tänker biträdande, elevhälsa och annat. Alltså Hur tänker du där?
Ja, det går inte att leda en skola själv. En rektor kan inte vara, jag kan inte vara kunnig inom alla områden eller veta precis hur jag ska göra. Att det fungerar, det bygger ju på att det är kompetenta människor runt omkring. Och ger man människor, att människor växer med ansvar, ger man dem utrymme och möjlighet att påverka, då gör de det. Och jag skulle säga att det skulle aldrig gå att få ihop Lundbyskolan om det inte var så att jag hade många runt omkring mig som är oerhört kompetenta och jätteskicklig samordnare och arbetslagsledaren och ledningsteamet väldigt skickliga de också. Och jag känner sällan att jag sitter ensam i frågor, utan vi hanterar det mesta som ett team och ett arbetslag. Så det är klart att den samlade kompetensen är jätteviktig.
Men just elevhälsan nämns ju mycket i nomineringen också, att det är en viktig del i skolans arbete. Hur har du lagt upp det arbetet?
Jag har elevhälsan hos mig är ett eget, vi kallar det för arbetsteam, men arbetslag brukar de flesta säga, men de är ett eget arbetsteam hos oss. Jag har lagt mycket kraft på elevhälsan. Vi har en stor elevhälsa för att vara en liten skola skulle jag säga. Vi har två specialpedagoger. Nu är den ena föräldraledig dock. Men i grunden så två specialpedagoger och en speciallärare. Och en kurator på 60% och skolsköterska på heltid. Så på 310 elever så är det en ganska stor elevhälsa. Och vi har också faktiskt det här året, vi hade en flexgrupp tidigare som vi lade ner. Men istället så har vi startat upp någonting som vi kallar för ett stödteam. Det har tre lärare som arbetar som ett komplement till elevhälsan. Så vi är ett ganska stort team som kan hjälpas åt med att stötta lärarna och eleverna i undervisningen. Så elevhälsan lägger en del tid på handledning bland annat. Vi använder oss av den klassiska bollplanksfunktionen där lärare kan komma och träffa elevhälsan för konsultation. Fungerar ganska bra hos oss skulle jag säga. Vi försöker fånga upp elever i ett tidigt skede. Uppmuntrar lärarna att komma när de har ganska små frågor. När det handlar om extra anpassningar så vi inte kommer på bollen sent. Och jag tycker att vi är på god väg även om det finns en bit kvar att gå. Så att få till det här samarbetet mellan elevhälsa och lärare. Det kräver en hel del tid och framförallt organisation för att det ska bli bra. Men det är helt nödvändigt för att det ska liksom ge resultat i klassrummet. Så det har vi, jag tycker att vi har hittat ett bra system nu faktiskt där vi där vi använder oss av de här bollplanken. Men jag har också, och det har jag gjort under ganska många år, tryckt på lärare eller elevhälsans förebyggande arbete. Det är väldigt lätt hänt att man när man har elevhälsomöten till exempel, att man bara landar i frågor som är kopplade till stöd till elever. Så vi har ju skapat en dagordning där vi alltid, varenda vi träffas på torsdagar, och har ganska lång tid, 3 timmar i veckan som vi sitter. Men vi inleder alltid våra möten med att prata om ett förebyggande arbete. Sen kan det variera vilka frågor det handlar om. Det kan vara allt ifrån kompetensutveckling till att vi ska förbereda våra resultatkonferenser. När vi tittar på och analyserar resultaten. Vi tittar på trygghetsenkäter och reflekterar över dem. Och ibland sätter in insatser. Det kan variera väldigt, väldigt mycket. Vi bjuder in råd och stöd, så att de är på plats också. 2 kuratorer, då, de som jag pratade om förut när jag nämnde nät. De finns med också i elevhälsans arbete. Så de kommer också en gång i veckan. Så vi samlar oss kring det förebyggande arbetet. Och lagt mycket också, hade lite bekymmersamma resultat när det kommer till frånvaro för ett par år sedan. När vi hade ungefär... Ja, det var lågt på 12% tror jag. Av eleverna, eller av den totala närvaron, som 12% frånvaro kan man säga på hela skolan. Som jag också tillsammans med elevhälsan funderade på vad vi skulle kunna göra åt. Så vi har hittat en systematik i det också, där vi varannan vecka tittar på elever som har en upprepad frånvaro. Har hittat ett arbetssätt kring det där vi dokumenterar, försöker hitta det i ett tidigt skede. Och där vi delar upp ansvaret mellan elevhälsan, och sen så stämmer vi av med lärarna och kollar så att de har uppmärksammat att eleven har varit borta. Vi undersöker varför eleven har varit borta. I de allra flesta fall så handlar det om att man har varit sjuk, och det är ingenting mer med det. Men på det här sättet så lyckas vi ändå fånga upp de eleverna där det faktiskt är någonting som är en oro som förklarar till att man alltid är borta på måndagar till exempel. Så att det här har delvis, jag ska inte säga att det här arbetet har gjort att vi har förbättrat våra närvaro, men nu är den totala frånvaron, när jag tittade sist så var den nere på 7%. Så att, och det är inte gott nog, men vi vill att alla eleverna ska vara i skolan, men jag tänker i alla fall att det är en indikator på att det vi gör är rätt och ger goda resultat. Mm.
Ja, vad ser du för utmaningar framåt nu då?
Den stora utmaningen som vi måste höja våra kunskapsresultat. Det är det som är kvar. Det kommer man ju alltid behöva arbeta med. Men våra elever behöver lämna oss med godkända betyg. Där är vi inte riktigt än. Vår måluppfyllelse har varierat från år till år, men någonstans så brukar vi ligga på en total måluppfyllelse i svenska, engelska och matte runt 70%, och det är inte tillräckligt bra. Vi ska ju inte vara nöjda förrän alla elever lämnar oss med godkända resultat. Så där har vi ett arbete kvar att göra. Och jag tycker också att vi har startat upp någonting bra med regelbundna tillfällen där lärarna själva ansvarar för att titta på undervisningen och hur eleverna ligger till, och tillsammans med elevhälsa och stödteam och trygghetsteam lägger upp en plan för vad vi ska göra för att resultaten ska bli bättre. Men vi är ju inte riktigt där än. Alltså våra elever lämnar oss inte med de resultaten som vi önskar. Så det ska jag fortsätta jobba vidare med, så att vi får det i hamn också.
Ja, avslutningsvis då, om man zoomar ut ganska rejält. Så här, om du var skolminister i Sverige idag, vad var det första beslut du skulle fatta då och varför?
Ja. När jag började på Lundby så var det första jag fick ta tag i, då la Al-Azhar-skolan ner. Och vi fick snabbt ta emot det var runt 30 elever som skulle in i ordinarie klasser. När vi hade fått till det så tog det ett halvår. Då la Al-Salam-skolan ner. Tog emot ett 50-tal elever därifrån som skulle in i ordinarie verksamhet. Det här har fått mig att reflektera jättemycket över vårt skolsystem. Vi har haft några exempel, men bland annat så hade jag en elev som på mindre än ett år bytte skola, för som gick på Al-Azhar-skolan, som bytte till Lundbyskolan, som bytte till Al-Salam-skolan. Al-Salam-skolan la ner och som kom tillbaka till Lundby under mindre än ett år. Och nu förstår ju jag att alla skolgång ser inte ut på det här sättet. Men att vi har ett skolsystem som möjliggör så många skolbyten och skolnedläggningar. Det gynnar absolut inte elevernas lärande. Så att jag, och jag ser också att vi har en ganska utbredd skolsegregation. Så jag skulle se över friskolesystemet, skulle jag definitivt göra. Och det fria skolvalet. Jag tror att vi behöver, det kanske nödvändigtvis inte behöver försvinna, men jag tror att vi behöver hitta andra sätt så att elever inte byter skolor för ofta, som påverkar deras kunskapsutveckling negativt. Men också ett skolsystem som gör att vi får en mycket bättre integration. Att vi får elever som stannar kvar i våra kommunala skolor. Och att, för som det ser ut idag, så är det att ofta resursstarka hem som väljer till våra friskolor. Och inte så, och kvar blir de eleverna som inte har lika resursstarka hem. Och den skolsegregationen är inte bra för samhället i stort. Så det skulle jag se över. Sen hur det skulle se ut, det får bli en närmare fråga då, när jag väl blir skolminister. Ja,
det sparar vi till dess.
Ja. Mm. Ja, men det är val snart.
Eller hur? Ja. Ja.
Men du är nöjd där du är just nu.
Jag är nöjd där jag är just nu. Jag stannar nog där.
Det låter bra det, tycker jag. Malin Hellberg, tack så jättemycket för att du kom till oss på PÖ-podd idag.
Bra, tack, bara roligt att vara här.
Tack för att du lyssnar på PÖ-podd. Besök oss gärna på örebro.se/pedagogurebro.